Det är en stor glädje för mig att på nytt få hälsa dig välkommen till Bibeltimman. Vi studerar ju första Petrusbrevet tillsammans och vi har kommit till del 4. I den första delen i introduktionen av första Petrusbrevet så nämnde jag hur olika teman går som parallella trådar genom hela Petrusbrevet. Och då vet jag att jag nämnde tre teman. Det första det handlar om lidande, prövningar och förföljelse för Jesu Kristi skull. Och i viss utsträckning så behöver vi nog som kristna vara beredda på att det är en del av vår efterföljelse. Och just i första Petrusbrevet så kan vi hämta väldigt mycket hjälp och tröst och vägledning hur vi kan förhålla oss till det och hur vi kan hantera det. Det andra temat, det handlar om vikten av ett heligt liv och att våra handlingar också ska kunna backa upp våra ord. Vi skulle kunna kalla det en evangeliserande livsstil. Det är viktigt att våra handlingar överensstämmer med vårt budskap och med vår tro. Och det tredje temat som jag då nämnde, det handlar mer om grundläggande troslära om Jesus Kristus. Och inte minst här i de två första kapitlen i första Petrusbrevet så undervisar Petrus väldigt grundläggande om lärosatser i den kristna tron. Jag tycker att det är så viktigt att vi får en stabil grund, att vårt centrum som kristna finns också där Bibeln har sitt centrum. Det finns mer perifera frågor och de kan vara viktiga i sitt slag, men just att få ha vårt centrum på Jesus Kristus, på det som han har gjort för oss, vem han är och vad han gör. Det är så viktigt. Och därför tror jag inte att vi ska ha för bråttom här i början när vi studerar första Petrusbrevet. Så be verkligen att Gud får uppenbara Jesus Kristus för dig. Att göra frälsningen dyrbar för dig så att du blir rotad i kärleken och i nåden och i vetskapen om vad Jesus har gjort för dig. Då tror jag att så mycket av det andra kommer att falla på plats. Vi finns alltså mitt inne nu då i ett stycke som påbörjas i vers 3 och sträcker sig ända till vers 12. Hela det här stycket faktiskt utgör i grundtexten en enda lång mening. Och i det här avsnittet, den fjärde delen, så ska vi börja kommentera från och med vers 6. Men jag tänker för sammanhangets skull så börjar jag läsa då från vers 3. Och där står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Var därför glada, skriver Petrus, och han skriver till människor som befinner sig, om inte i ren förföljelse, så åtminstone under starkt tryck. Han uppmuntrar dem att vara glada, att de ska glädja sig. Och alltid när vi läser i skriften och kommer till det här ordet därför, så bör vi också ställa oss frågan varför. Och det där svaret, det har vi ju redan tidigare studerat. Petrus har i de här första verserna 3-5 motiverat varför det finns anledning trots allt att vara glada? Jo, för att Gud har fött oss på nytt. Det har skett ett mirakel. Vi har blivit födda på nytt. Vi har blivit födda ovanifrån av Gud. Och i den födelsen så har vi blivit födda till ett levande hopp. Hopp är ju någonting som världen intensivt ropar efter. Vi har fått hopp. Vi har fått ett levande hopp i på nytt födelsen. Ett hopp som då hör framtiden till. Vi har ett arv. Ett arv som aldrig kan förstöras, det kan inte fläckas ner, det kan inte vissna som jordiska arv, utan det är bevarat åt oss i himlen. Och det är Gud själv som vaktar arvet. Och han är också inte bara mäktig att bevara arvet, utan också oss arvtagarna. Därför så kan vi vara glada under svåra omständigheter, under prövningar, för att vi vet att vi har vår trygghet i Gud, att Gud finns med oss och han för oss genom prövningarna. Han har kraft och förmåga, så att säga, att bevara oss. Nu talar vi då inte om mänsklig eller jordisk glädje, för den glädjen är ju alltid kortvarig, den är skör, den är tillfällig. Om jag exempelvis köper en ny bil så kan jag ju glädja mig över den för att den luktar nytt och lacken kanske glänser, men snabbare än vi anar så har bilen upphört att vara till glädje. För det är så med den mänskliga, den jordiska glädjen och dess glädjeämnen, att den är kortvarig, den bleknar. Men Paulus han säger i Romarbrevet 14 och vers 17 att Guds rike, det är inte mat och dryck, säger han. Och då får mat och dryck stå för tydliga exempel på sånt som kan ge glädje för en stund. Utan Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Guds rike är till skillnad från den här världens rike byggt på det som är hållbart, sådant som är bestående. Genom den helige ande som han har gett oss så har en gudomlig glädje blivit ingjuten i våra hjärtan. Sen betyder det inte att bara för att den är gudomlig så är den inte abstrakt, utan att den är också fäst vid stora objekt, vid stora föremål, vid stora glädjeämnen. Det finns ju så många källor till glädje för en troende. Jesus är ju den största glädjen, frälsningen från våra synder. Guds suveränitet och kontroll och omsorg. Gemenskapen mellan syskon i Guds familj, det himmelska slutmålet. Det finns så ofantligt många ämnen för glädje. Jag tänker i förlängningen så kanske ändå den största glädjen, det är nåden. Jag har läst igenom Saltaren helt nyligen och genom Saltarsalmerna så bara löper nåden som en röd tråd. Guds nåd, vet du, den är ny varje morgon och den varar från evighet till evighet. Bara ett exempel, psalm 90, vers 14. Det står där, mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Om vi, du vet, när vi vaknar på morgonen, bara kan förstå att vi vaknar upp till en dag av nåd, då kommer våra dagar bli glädjedagar. Varje dag blir en dag som Herren har gjort, som Herren har gett oss. Inte för att vi förtjänar den, utan på grund av hans nåd. Så låt oss då fröjdas och glädja oss på den dagen. Så läste vi att Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Ingen undkommer ju prövningar. Det är som vi sjunger i den här gamla sången, ovan där prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Och så är det ju med prövningarna när vi finns mitt i dem, att vi kanske inte riktigt förstår varför det som sker, det sker. Men Petrus ger oss i vilket fall fyra orsaker till glädje under prövningen. För det första så säger han att prövningen, den varar bara en kort tid. Prövningen är tidsbestämd. Däremot så är vårt hopp, det är evigt. Och för det andra så stärker prövningarna oss. Prövningarna luttrar oss och vaskar fram det där ädla och äkta. Och så gäller det ju då att vi får ju inte tro oss vara övergivna av Gud när prövningarna kommer. Eller uppfatta det som någon slags inskränkning av Guds makt. Utan Gud är där. Och han också får använda prövningarna till att vaska fram det där ädla och den äkta tron. Och för det tredje, så när Jesus kommer tillbaka så ska han inte bara så att säga avsluta lidandet eller avsluta prövningarna, utan han ska också ge oss lön. Men för det fjärde, lönen är inte till för att du och jag ska få ära. Vi får kronor som vi i vår tur med glädje får lägga ner inför hans fötter. Tänk att du får se Jesus sådan han är. Och äntligen, så på djupet, så förstår du vilken nåd han har visat oss. Vilken godhet han har visat oss. Och i det tillfället då, att inte ha någonting att komma med för att hylla honom. Det skulle ju kännas väldigt obekvämt. Så lönen, den är inte till för att du och jag ska bli upphöjda, utan lönen, den är till för att vi ska ha någonting att lyfta fram och bära fram inför honom. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. Hur bedömer man om en tro är äkta och genuin? Ja, det är inte lätt på det sättet, men många gånger är ju prövningarna, det är ju friktionen, det är ju uppförsbackarna, det är ju när solen står högt på himlen och hettar, det är ju då som det blir påtagligt om tron har fått fäste i en människas liv. Vi förstår ju inte alltid prövningarna, som jag sa tidigare, kanske inte ens i backspegeln alla gånger, och kanske inte är det heller så att vi fullt ut kommer att förstå ens i vår livstid. Utan först när vi är hemma hos Gud i ett upprättat rike så blir allting klart för oss. Äktheten, du vet, i vår tro, det handlar ju om överlåtelse till Gud. Att han trots allt har kontroll och att han har förmågan att låta allt samverka till det bästa för oss som älskar honom. Vi talar om äktheten i er tro, så är det ju inte vilken tro som helst som beskrivs och som vi talar om. Det är ju den gudagivna tron. Det är ju inte frågan om en mänskligt krampaktig och uppumpad tro. Det är ju inte, den tron tål ju inga prövningar. Om det finns någonting som vi på något sätt i egen kraft har försökt att visa upp och hålla upp, så spricker ju det som en uppblåst ballong vid minsta påfrestning. Men du vet, den gudagivna tron, den tro som är född av Gud, det är ju en tro som tål prövningar, det är ju en tro som besegrar världen. Och det är ju den tron som liknas vid guld som håller provet i eld. Och nu är ju den metaforen otillräcklig eftersom till och med guldet är förgängligt. Men den äkta tron, den är dyrbarare än guld och den kommer aldrig gå om än. Och den tron, säger Petrus, den ska visa sig bli till lov, pris och ära. Ingen annan ska få ta äran för den gudafödda och gudagivna tron inom oss. Ingen annan än Gud själv. För att det är Gud som har sökt upp oss. Det är Gud som har gått vid vår sida. Det är Gud som har överbevisat oss. Och det är Gud som har dragit oss till honom. För bibelordet säger att ingen kan komma till honom om inte Gud drar honom. Och det är Gud som har gjort ett mirakel i det att han har fött oss på nytt. Och det är Gud som har deponerat i oss den tro som håller och bär genom allt. Sedan å andra sidan ska säga så visar ju prövningarna och deras positiva effekt att kristen tro inte är något statiskt. Utan det är ju något levande, det är någonting växande. Det lilla senapskornet innehåller en potential som kan växa till i kraft och liv. Jag kommer att tänka på den här sången av Henry Crouch som på svenska går genom allt, jag har lärt mig tro på Jesus, jag har lärt mig tro på Gud. Det är genom prövningarna och de här omständigheterna som tron får växa till i det att vi i och genom allt får överlåta oss till Herren. Lita på Herren, förtrösta på honom, att han ska bära oss, att han ska ta oss igenom. Sen är det ju så att allt kommer inte falla på plats förrän den dag då Jesus Kristus uppenbarar sig. När Jesus kommer tillbaka, på den dagen så ska det visa sig fullt och helt att det var han som var trons upphovsman. Att han var dess källa, att han var dess ursprung. Och då ska denna tro bli Gud till lov, pris och ära. Vi får se honom sådan han är och vi förstår på ett fullkomligt sätt att hela tiden har han haft oss i sin omsorg. Han har burit oss, han har fostrat oss, han har bevarat oss fram till den frälsning som är. Då är helt och fullt uppenbar. Yes, nej men vi går vidare och så läser vi vers 8 och 9 också. Skriver Petrus, honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Petrus han skriver ju till personer som i motsats till honom själv inte har sett Jesus med sina fysiska ögon. Petrus han visste ju vilket privilegium det var att ha fått sett Jesus både före och efter uppståndelsen. Men nu gläder sig Petrus över att de som han skriver till älskar Jesus trots att de inte har sett honom i den bemärkelsen. Och på samma sätt så gläder han sig över dig. Du som lyssnar, du som tror, utan att ha sett honom. Kanske är det så att Petrus tänker på mästarens ord vid det där tillfället då han talade till Thomas. Du kan läsa i Johannes 20, vers 27-29, där står det, då är det Jesus som säger till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte, utan tro. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Sen är det ju så att både de och vi har möjligheten att se Jesus i en annan bemärkelse. Vi har ju fått den helige ande. Och där säger Johannes att andens förnämsta uppgift är att uppenbara Jesus Kristus för oss. Att måla Jesus för oss och i oss. Och att den helige ande ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt. Och därför är det så viktigt att vi lever våra liv i ordet. För att genom ordet så ser vi Jesus. Vi ser honom tala. Vi ser hur han bemöter människor, hur han agerar. Genom Guds ordet, genom bibelordet så blir Jesus synlig för oss. Så därför är ju en troendes behov av ordet så nödvändig. Ordet och anden går ju tillsammans, de verkar tillsammans. Och det är faktiskt helt naturligt för en kristen att älska Jesus. Att uttrycka sin kärlek till Jesus. Du hör knappt i någon annan religion att de älskar Mohammed eller Buddha eller någon annan hinduisk gud. Däremot så hör man ofta kristna ge uttryck för att de älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Och vet du, det är bara den helige ande som kan väcka den verkliga kärleken till liv. Så att inte det där bara blir tomma ord. Och då kan man också ställa sig frågan, hur visar sig den kärleken? Ja, den kan ju visa sig givetvis och växa till på många olika plan och på många olika sätt. Men Johannes 14 och 15 säger ju att om ni älskar mig, eller där Jesus undervisar, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Kärleken till Gud tar sig ju uttryck i att vi lyssnar till vad Jesus har att säga, att vi aktar på hans bud. Bibelundervisningen blir viktig för oss. Vi vill veta, vad är Guds väg för oss? Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Så kärleken till hans ord och kärleken till det Jesus säger. Och kärleken är ett kännetecken på den sanna tron. Tron är ju inte hård och kall, utan vi kan växa till i kärlek. Kärleken till Jesus, kärleken till våra medmänniskor, kärleken till hans verk, till Guds rike, till hans församling. Tänk på det dubbla kärleksbudet som Jesus har gett oss. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Och du ska älska din nästa som dig själv. Den här kärleken, den säger också Petrus, den jublar över Jesus. Och jublar över honom i en obeskrivlig himmelsk glädje. Vi har rätt att jubla över honom, över hans person och över hans gärning, över hans fullbordade verk. Många gånger så jublar vi kanske över väldigt simpla saker. Och skulle vi då inte ha större anledning att jubla över vår frälsare? Det där ordet jubla på grekiska, det är agaliao. Och det kommer från två ord. Det ena ordet betyder väldigt mycket. Och det andra ordet betyder hoppa och skutta. Så att jubla, det innebär alltså att hoppa och skutta väldigt mycket över honom. Jag kan inte låta bli att jämföra med hur det var med våra barn. När de blev riktigt glada och upprymda av förväntan som små. Att de skuttade och de hoppade och visste inte riktigt hur de skulle vara eller bete sig när det var någonting på gång som de såg fram emot. De jublade, de skuttade och hoppade väldigt mycket. Och det är bibliskt, mina vänner, att jubla över Jesus. Och det kanske är någonting som vi återhållsamma svenskar skulle behöva träna lite grann på, att jubla över vår konung, vår frälsare. Vi får jubla över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Obeskrivlig på grekiska betyder ungefär oförmögen att kunna återge vad det handlar om. Och att då ge sig in i att försöka beskriva någonting som är obeskrivligt, det vore ju fullständigt korkat. Men det är en obeskrivlig himmelsk glädje. Då vi nu är på väg att nå målet för vår tro, våra själars frälsning. Just det här uttrycket, våra själars frälsning, är ju ett intressant uttryck. De flesta kommentatorer som studerar bibeltexten förstår att det syftar på hela människans frälsning. Det handlar alltså inte bara om själslivet, utan Petrusbrevet använder konsekvent själen, det grekiska ordet psyke, som ett uttryck för hela människan. Du vet att räddningen, frälsningen, är ju inte bara begränsad till det andliga eller till det själsliga, utan det inkluderar även kroppen i Guds frälsningen. Kroppen ska uppstå och vi blir slutligt frälsta. Vi är på väg dit, mina vänner, att nå målet för vår tro, våra själars frälsning. Så glädjen i oss, det är ett kännetecken på att vi har förstått vart vi är på väg. Att vi är på väg mot målet. Vi närmar oss föremålet för vår glädje. Vi närmar oss slutmålet. Och Jesus Kristus är slutmålet. Han är alltings syfte och ändstation. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Han är alfa och omega. Han är början och slutet. Och med de orden så har vi också kommit till slutet av den fjärde delen av första Petrusbrevet. Jag hoppas att du kan liksom bli uppbyggd och att du kan bli också uppmuntrad och tröstad av den här undervisningen. Jag hälsar dig varmt, varmt välkommen tillbaka nästa tisdag. Det är ingen bibeltimma, för då är det någonting annat på gång, så nu dröjer det 2 veckor till nästa gång. Men som sagt, sprid den här undervisningen, gör gärna det, och välkommen tillbaka. På återhörande.